Det är lika bra att erkänna. Jag ogillar lata människor. Lättingar som låter andra göra jobbet. Det där sitter nog i sen grupparbetena i skolan. Samtidigt så är min egen latenta lättja en ständig källa till stress och någon slags dåligt samvete. Många är väl som längtar efter vila och semester, men du får inte andas ut. Du får inte njuta ditt otium förrän plikterna är utförda, innan skrivbordet är tomt, åkern plöjd, innan allt är putsat och klart. Plikt som drivkraft och förbannelse, var kommer allt det därifrån? För Aristoteles och andra tidiga tänkare så var ju arbete någonting som slavar ägnade sig åt. Liksom Seneca och Cicero betraktade han sysslolöshet som upphöjd värdighet. Fria män styrde över sin egen tid med filosofi och sköna gästabud. Även dagens överklass finner väl glädje i att jaga räv medan andras arbete gör dem rika. I grunden handlar det kanske om vår syn på lättja. Lättjan är ju en av katolicismens 7 dödssynder. Och på det kan vi lägga Luther, som vi brukar tillskriva duktighet och arbetsmoral. Och samtidigt som vi små flitiga, alltid redo, pliktdrivna scouter liksom pilar omkring som anonyma arbetsmyror, så verkar det som att en del av de mest lättjefulla individerna också är bland de mest kreativa. De som uppfinner smarta genvägar och ser till att få saker och ting gjorda med minsta möjliga arbetsinsats. Detta är djupt irriterande för oss som tuktats till plikt och flit. Där är filosofiska rummet lättja, om arbete, plikt och rätten att slå dank. Kring bordet här har vi Charlotta Tönsgård som är operativ chef för ett framgångsrikt företag i vårdsektorn och med chefserfarenhet från en rad snabbväxande bolag i Öresundsregionen. Här finns Katrine Felix, filosof, och Roland Paulsen, sociolog och författare till avhandlingen Empty Labor, om det tomma arbetet och människors maskande på jobbet. Välkomna alla tre!
Tack. Tack så mycket.
Katrine, om jag börjar med dig. Nu har jag ju outat min lite kanske fyrkantiga inställning till lättja och sådär. Vad tänker du på när jag säger lättja?
Jag tycker att det verkar som du har en ganska rimlig uppfattelse av lättja som man kan känna sig igen i. Jag tycker det speglas i din uppfattning att å ena sidan så är lättja latskap. Det är att man inte får någon sak gjort. En typ av personer som man stör sig på, som bara driver omkring, driver dank som du säger. Men å andra sidan så är ju också lättja någonting som vi längtar efter när vi arbetar. Och vi ser fram till när vi ska åka på semester. Så en annan förklaring på lättja, det är ju att det är återhämtning. Men då måste det ju vara någonting man återhämtar sig ifrån.
Du måste först ha gjort färdigt ditt jobb, ja.
Ja, du måste ha gjort någonting vettigt för du kan driva
du
omkring, eller hur? Ja. Den formen av lättja kan vi se mer positivt på. Men den där latmasken stör vi oss på.
Eller hur?
Ja.
Vi ska definiera lättja ytterligare sen och jag tror att det är inte alls så självklart det där begreppet som jag först inbillar mig. Charlotta Tönsgård då, som framgångsrik näringslivsperson, hur tänker du om lättja?
Nej, men jag funderar mycket på det här med just lättja och duktighet, om inte det ändå handlar ganska mycket om kontext någonstans. Vad är lättja och när är man duktig? Och att det handlar ju väldigt mycket om vad vi har för föreställningar omkring oss, vad förväntningarna är på oss någonstans. Man måste fundera på det när man sätter de gränserna för sig själv kanske, att när är jag duktig och när är jag lat?
Ja, nu lade du till duktig också, men det är ju också en variant på plikt naturligtvis. Ja,
ja, och att det är kanske mycket mer handlar om att ja, men om jag är ambitiös, jag jobbar mycket, om jag då säger att jag tycker om att koka min egen sylt, så blir det typ, ja men vad duktig du är som gör det. Men om jag då säger att ja, men jag gör det bara för att jag tycker det är rogivande för mig, det är lite så här meditativt att plocka bär och dona ha med, är jag fortfarande duktig då? Eller är det i lathet istället, bara för att jag njuter av det? Så jag tror att den gränsen där är ganska, eller jag tänker på den gränsen som ganska flytande. Och mycket, vilka krav man har utifrån sig.
Okej. Okay. Och Roland Paulsen då, sociolog. Vad är din spontana reaktion på lättja?
Ja, nej men jag kanske har lite större överseende, Lars, med de som låter sig på jobbet. Nej, det beror på vad det är för jobb. Mm. Däremot kan jag nog känna igen med det du säger, att det finns jag kan känna irritation. Både vad det gäller mig själv och andra när det gäller det här att man upptäcker att det finns något viktigt i livet att utföra ett kall eller en uppgift som man verkligen värderar. Och att man då sen inte riktigt tar sig an den där uppgiften. Men då talar vi om lättja i meningen viljesvaghet, alltså det som inom filosofin länge kallats akrasia. Men även vad det gäller det tycker jag att man ska ha visst överseende, därför att som jag ser det så uppfostras vi inte främst till att bli viljestarka individer, utan vi uppfostras till att bli bra på att lönearbeta. Och i lönearbetet så är det här med stark vilja inte nödvändigtvis något bra, utan där kan det tvärtom vara bra att kunna underordna sig andras viljor. Så precis som Charlotte var inne på här, så är det så otroligt beroende på i relation till vilken aktivitet som vi talar om lättja.
Mm. Men då, om vi försöker definiera de här olika formerna av lättja som antagligen finns, så nämnde du akrasia, filosofins begrepp för viljesvaghet. Och vad är det då alltså, att veta vad som är rätt men inte göra det, eller?
Ja, som jag ser då, det behöver ju inte nödvändigtvis vara då att man vill göra någonting som tillhör ens lönearbete. Utan det intressanta där är ju att lönearbetet kan ju ofta komma i vägen för annat som vi tycker är ännu viktigare.
Koka sylt, liksom.
Ja, koka sylt, eller det kan handla om att man ska vara fysiskt aktiv, motionera och så vidare. Och jag hann inte på grund av jobbet. Vad är det då lat? I relation till, är det lönearbetet eller är det att du inte tog dig tid till den här motionen? Så där märker man hur det egentligen har att göra med en värdeaspekt. Vilken aktivitet tycker vi är viktig?
Om vi ska gå lite vidare på den tanken, så tänker jag, om vi går tillbaka då och ser på hur Aristoteles förklarade akrasia och dens motsats enkrasia, den viljestärka, så såg han ju både akrasia och enkrasia som en form av brist på dygd. För den som har fullkomlig dygd, enligt Aristoteles, det är ju en som har praktisk visdom, phronesis, som när hen har fattat ett beslut om vad som är rätt att göra, så finns ingen ambivalens. Då är det en harmoni. Den personen ställer sig fullt och helt bakom sin bedömning. Men den akratiske, den viljesvaga, har ju gjort en bedömning av vad som är korrekt att göra. Men när det kommer till handlingspunkten, åh nej, då plötsligt så klarar man inte av att utföra det som man själv har bedömt är rätt att göra. Så då är man ju faktiskt också irrationell enligt sin egen bedömning. Men den viljestarka, den enkratiska, den är inte fullkomligt dygdig enligt Aristoteles. Därför att enkraten använder sin viljestyrka till att göra det som hen har bedömt som rätt. Men måste ändå kämpa för att få till det. Så den saknar harmoni. Så i båda fallen så är det någon sorts brist på harmoni i den som är akratisk och enkratisk.
Mm. Ja, och där finns det ju en lång tradition som Aristoteles hakar an i. Där man kan gå ännu ett steg och säga att kanske är vi väldigt lättjefulla vad det gäller andlig utveckling. Alltså att vi är väldigt dåliga på att koppla bort tankar och sånt där. Meditera och försöka vara närvarande och odla den här dygden och så vidare som man i flera tusen år kämpat med i form av meditation, inte minst och i olika religioner. Och där finns det ju en lång tradition av arbetskritik bland, ja, inte minst från personer inspirerade av buddhistisk filosofi, Krishnamurti till exempel, eller Alan Watts som var en sen buddhistisk.
Där idealet är här och nu.
Ja, precis. Och där det här med lönearbete då blir en flykt från att bara vara och komma till den här harmonin som du nämner, där man bara ser.
Ja, men harmoni för Aristoteles, det var ju någonting fullständigt annorlunda från vad vi tänker på som buddhistisk meditation och så vidare. För Aristoteles så var det ju helt fundamentalt med aktivitet. Så ett av de viktigaste orden för Aristoteles dygdsfilosofi är just det där att man är aktiv. Så det är inte bara dygd, men det är dygdig aktivitet. Mm. Genom att man samhandlar med vänner, att man gör sig erfarenhet, att man upprepar handlinger helt till man har perfektionerat dem och bildat sig den här dygden och praktiska kunskapen.
Men där tänker jag just att när jag tänker på liksom den negativa aspekten på lättja så är det väl just en passivitet som också finns där någonstans.
Ja.
Att, som skiljer det kanske just från återhämtning.
Ja.
För återhämtning för mig är någonting, ja, men det är ju meditativt och det är ett sätt att liksom bearbeta saker och komma till en bättre plats. Men däremot lättja, det finns någon sorts passivitet i det som inte inbegriper det nödvändigtvis.
Tänk på den här akrasian eller passiviteten som du säger, viljesvagheten. Skulle det också kunna vara att inte utmana mina egna tankar, mina egna idéer? Alltså att stanna kvar i mina fördomar till exempel. Är det en form av lättja?
Ja, alltså det intressanta är att det ofta beroende på aktivitet som då värderas så hamnar vi i en konflikt va, där man kan, hur man än beter sig så är man lat för i någons ögon. Om vi ska ta ett mer modernt exempel så finns det en amerikansk sociolog som heter Arlie Hochschild som gjorde en fältstudie på ett företag där hon studerade en grupp välavlönade tjänstemän som fick valet att antingen tjäna mer eller gå ner i arbetstid med bibehållen lön. Och trots att alla klagade på tidsbrist och att de ville ägna mer tid åt sina familjer och så vidare, så valde de flesta att gå upp i lön istället för att få den där extra tiden. Och hennes bok då handlar om varför de valde så. Och det hon finner är att framförallt männen upplevde familjen som en mer kravfylld institution än lönarbetet.
De hade det softare på jobbet än i familjen?
Precis, på jobbet hade de ett tydligt mönster. Det fanns strukturer kring vad de skulle göra. Ansvarsområdet var avgränsat, det fanns stödstrukturer. En chef man kunde klaga hos om det blev för jobbigt. Medan på familjen där var det liksom inget slut på hur mycket som krävdes av dem. Och det fanns alltid en skuld som var mer existentiell. Om man var en dålig förälder så är det liksom hela ens person som på något sätt är misslyckad. Och där så valde de då istället för att ägna tid åt den här familjen och kanske förbättra situationen att gå till lönarbetet. Och där uppstår då frågan, var det tecken på arbetsflit eller var det tecken på lättja i relation till familjens plikter eller familjelivet?
Ja, vad säger ni om det?
Ja, nu blir jag nyfiken. Jag tänker, vad var det här sa du?
I vilket land?
Arlie Hochschild är amerikansk sociolog och det är anonymiserat företaget men antagligen någonstans på västkusten.
Aha. För man tänker, en sak man frågar sig är det här representativt?
Ja, det kan man ju fråga sig.
Ja, och hur många var det som deltog i undersökningen? Men om man tänker sig att, ja, att om det skulle vara representativt då, så blir man ju nyfiken på vad det beror på att man tycker att familjen är så enormt krävande att man helst inte vill vara där så mycket. Det
men det kanske finns någon slags köns- eller genusaspekt på lättja. Är det mer tillåtet för män att vara lata, lättjefulla än för kvinnor? Eller, jag vet inte.
Ja, men det kan nog, och det kommer nog tillbaka till det här med kontext kanske och förväntningar. Att om man då tittar på den här balansen mellan arbets-, yrkesliv och hemmaliv så har vi ju traditionellt sett haft högre förväntningar på kvinnan att ta mer i det hemmalivet. Och det är klart att om förväntningen på en god kvinna är liksom att man ska sköta städningen och du ska laga maten, då är det klart att utrymmet för lättja i det blir ju mindre. Men det vet jag inte riktigt hur mycket det har att göra idag med hur du själv väljer att sätta upp ditt familjeliv, utan det handlar ju väldigt mycket om vilka förväntningar det finns på dig utifrån att hålla en balans där.
Mm. Du nämnde också, någon nämnde här detta att det är ju nästan alltid någon annan som utpekar, någon annan som definierar din lättja.
Mm.
Det är inte du själv som definierar den. Hur ska man förstå det? Det är alltid någon annan som bestämmer vad du egentligen borde ha gjort och som säger att du är lättjefull.
Ja, alltså ibland har det ju hänt att man har framhävt lättja som någonting bra. Till exempel så har Bertrand Russell då talat om den här rätten till lättja även
Embrace of idleness.
Till lättjans lov skrev Russell för mig. Ja,
ja precis. Och det finns en lång tradition av att tala om lättja som någonting gott. Men det man då menar är ju snarare frånvaron av lönearbete egentligen, alltså att du har fritid och att det i den här fria tiden finns en potential kanske för skapande eller utvecklande av mer samvaro med bygd och så vidare, men där tar man väl snarare begreppet lättja och försöker göra det till någonting positivt, vilket ju är rätt retoriskt effektivt. Samtidigt så handlar det ju egentligen inte om att man brister i relation till någon viss aktivitet eller något visst mål, utan det är ju mer en fråga om att man bara har tid för sig själv. Mm.
Eller att man då får ett utrymme för att fria sig från bekymmer. Alltså om tanken är att man ska vara mer kreativ under en lättjefylld period. Så innebär det bland annat, då tänker man sig här för mig att då är man mer sorglös. Man har inte bekymmer. Man tänker inte på alla sina deadlines, alla dessa arbetsuppgifter man måste få gjort. Och när man frigörs från allt det tvånget, då uppstår det ett utrymme där kreativitet kan skapas. Men om man ser på stora konstnärer och författare och så vidare, och den formen av konstnärlig lättja, eller vad man nu ska kalla det, så tänker jag att den är tudelad, för väldigt ofta så är det ju tala om i litterära skickelser och författarskickelser, som Kafka till exempel, så är det tal om å ena sidan en djup, djup ångest, nästan någonting sjukligt, och å andra sidan...
I det här lättja tillståndet, eller?
Ja, å ena sidan så har man sån tung, djup depression, ångest, som då avbryts av perioder när man är fullständigt sorglös och nästan helt galen. Som till exempel, jag tänker på Hamsuns protagonist i Sult. Han är så tyngd av sin ångest. Kommer jag någonsin till att skriva bra igen? Jag kanske aldrig kommer till att skriva en rad som är bra. Men så plötsligt så grips han av någon lättja. Han går omkring på gatan som en flanör. Han ser en kvinna och han bara ropar, illa jalli! Och han går efter henne och plötsligt han kan skriva och han skriver och så läser han och så tänker han, det är det bästa jag har läst någonsin. Så det är liksom någon sån sorts kontrast, ingen balans, men sån, mellan det svartaste svarta och det ljusaste vita.
Ja, jo, men det är ju sant när man ser på konstnärligt skapandet att det sällan är någon sån där särskilt rosig tillvaro. Men det tror jag mycket har att göra med det jag nämnde tidigare, att vi är så pass vana vid att ha en chef över oss som bestämmer vad vi ska göra. Och när vi plötsligt slipper det då, så uppstår en slags förvirring och vi är väldigt dåliga på att strukturera tiden själv. Jag tror inte att det är något inherent mänskligt att det måste vara så.
Mm. Det är så det är nu ju ganska mycket. Och då undrar jag, är det så att vi... Lever vi i tron att motsatsen till lättja är lönearbete? Alltså att ju mer vi lönearbetar, desto flitigare, det vill säga bättre är vi. Är det så, Charlotte?
Men jag tror att om man tittar på traditionella företag, för någonstans en form av lättja, det är ju den här effektiviseringen. Att vi är ju, jag har varit en drivkraft bakom mycket av de uppfinningarna och förbättringarna som har gjorts. Och det har ju egentligen med lathet att göra. Mycket av de uppfinningarna är just att jag orkar inte göra detta eller kan göra detta på ett bättre sätt. Mm. Och tittar man traditionellt sett så har ju företagen har ju använt detta inte kanske då för att ge de som arbetar där mer tid, utan just för att kunna producera mer saker eller att göra besparingar.
Men detta skriver Bertrand Russell om redan 1937, om effektivitetskulten till exempel. Och att faktum är ju att maskinerna och tekniken gör att vi skulle kunna arbeta 4 timmar eller 2 timmar istället för 8, 10, 12 timmar. Men det gör vi inte, utan vi fortsätter tillverka fler tändstickor och ännu fler tändstickor och ännu fler tändstickor.
Precis, och där tror jag nog om man tittar på moderna företag idag, som det som jag representerar, där ser vi ju definitivt så att liksom samtal och reflektion, det är ju en del av arbetet för att vi ska kunna skapa kreativa lösningar på de problemen vi har. Så jag tror nog att det kan skilja sig väldigt mycket åt idag, beroende på vilken bransch och vilket företag du tittar på.
Men skulle man kunna tänka sig att vi löser det här på 6 timmar, vi behöver inte jobba 8 timmar. Kan man gå så långt?
Jag tycker inte om att prata tid när det gäller arbete, utan det handlar ju mer om vilken roll och vilken uppgift man ser sig ha. Sen om du vill jobba 4 timmar eller om du vill jobba 12 timmar, jag vet inte riktigt varför vi så gärna kommer tillbaka till den här timmediskussionen. Och det kan man väl se också om man tittar på framförallt liksom en yngre generation idag, att vi har en gränslöshet mellan vårt privatliv och vårt yrkesliv. Och den talas ju oftast bara om som den är negativ. Att det är liksom, det blir stress och det blir man överpresterar och allt sånt där. Men jag ser det som en, det är en enorm frihet egentligen. Att själv kunna styra i vågor liksom. Hur mycket jobbar jag, hur mycket tid lägger jag på jobbet, hur mycket tid lägger jag på mitt privatliv. Och när gör jag det under veckan och under månaderna. Så att jag tror, för mig handlar det väldigt lite om tid, men däremot handlar det ju om att liksom vara effektiv i det man arbetar med, i balans med att ge sig själv tid till reflektion.
Så man får lov att vara lättjefull i ditt företag till exempel om man har varit effektiv, man är effektiv i sitt arbete?
Nej, jag skulle säga tvärtom, att man behöver vara lättjefull i sitt arbete för att kunna vara effektiv, och för att man ska kunna följa effektivitet och kreativitet så måste man vara lättjefull.
Du lyssnar på Filosofiska rummet i Sveriges Radio P1 och vi diskuterar lättja. Ett tillstånd som ju hyllades av Aristoteles, liksom av medeltida essayister som Montaigne och sentida flanörer som Baudelaire och Walter Benjamin. Men hur står sig lättjan i dagens högeffektiva samhälle har vi pratat om. Kring bordet har vi Charlotta Törnsgård som är företagsledare, Katrine Felix, filosof, och sociologen Roland Paulsen. Roland, vad tänker du när du hör Charlotta beskriva ett modernt företag här, behovet av att kunna få lov att vara lite lättjefull för att kunna andas ut, tänka nytt, vara kreativ?
Det finns en sån retorik på många företag, men det man ska komma ihåg är att det rör sig om företag som anställer en relativt privilegierad arbetskraft som är välutbildad, som har en stor kreativitet och som har ett kunskapsförsprång gentemot chefer och så. Där kan det finnas större utrymme för lättja under arbetstid. Men att vi talar om det här med arbetstidsreglering och ser detta med en obunden arbetstid som ett problem beror på att det så lätt resulterar i att vi arbetar mer än den reglerade arbetstiden 8 timmar per dag. Och idag har vi en enorm övertid, alltså det motsvarar ungefär 170 000 jobb och all övertid om man skulle lägga ihop den. Så att det sker ett överarbete, och anledningen till det att man tolererar det från företag och så vidare är såklart att man tjänar på det. Om en ny teknologi ska införas eller om lättja är bra i arbetet eller inte idag i vårt samhälle beror på om arbetsgivare kan tjäna på det eller inte. Det är ändå det som vårt samhällssystem bygger på. Så det är en begränsad form av lättja som vi ser.
Är det inte av godhet som du liksom förespråkar lättja, utan det är för att ni vill tjäna pengar på att människor blir kreativa på något vis, eller?
Nej, men det är självklart utifrån, så tror jag mycket väl man kan se det så. Jag tror att en av utmaningarna är ju att när du får en gränslöshet, det är ju att det ställer högre krav på dig som individ också. Att du får ta ansvar för din egen balans. Och jag tror lite som du sa tidigare, att vi inte rustade och utbildade för dig idag. Vilket jag tror att det är någonting vi måste arbeta med. Att när du får då den här enorma friheten, att du har krav på dig från företaget att du ska prestera vissa saker, och man har förväntningar på vad du ska göra, men du har också den här gränslösheten i din tid.
När du ska vara på jobbet och hur du ska
precis,
jobba.
Precis, och du kan svara på dina mejl när du känner för det och vara tillgänglig lite upp till dig. Och det är klart, är man då inte utbildad i att ta ansvar för sig själv och sin egen balans och sin egen harmoni, då är det väldigt lätt att det slår över.
Nu snackar vi också lite grann om ett lyxusproblem, tänker jag, för att det att vi har den enorma friheten och att vi har den tidlösheten, det är ju unikt för den kulturen som vi tillhör. Om vi ser på andra delar av världen så har man ju inte den friheten i det helt tatt. Så vi kan ju bara gå tillbaka och se på kampen för att gå ner från 10 timmars arbetsdag till att ha 8 timmars arbetsdag och så vidare. Det är ju en kamp om rättigheter, arbetsrättigheter, mänskliga rättigheter. I många städer i världen så är det ju inte så att man har en begränsning på den måten vi har, och därför upplevs det ju heller inte som en frihet. Där kan man ju, alltså i många delar av världen så sitter man ju och jobbar 16 timmar och man har heller inte någon åldersbegränsning, och man har heller ingen lättja i den version som vi pratar om, tror jag vi kan se ganska säkert i många delar av världen, att lättja på en måte också i sig är ett lyxusfenomen. Det att kunna ta sig den tiden till att känna lättja. Alltså hvis du jobbar i ett extremt fattigt land hvor du är helt beroende av att tjäna var minst lilla krona du kan tjäna, så har du ingen överskott till lättja. Så det är ett överskottsfenomen.
Eller om du är ensamstående förälder som måste
ja. Jag säga. Nej, men jag tänkte på att jag vet inte om det stämmer, för jag tror återigen att det är kontextberoende, att det kommer nog finnas lättja i den kontexten också, fast det kommer vara något helt annat än det så som vi skulle definiera det här. Jag tänkte liksom på det här att om man tittar tillbaka, långt tillbaka liksom, så sydde ju alla sina egna kläder. Och sen så började vi handla kläder färdiga i en affär. Och jag tror att även där någonstans så tyckte säkert de som fortfarande sydde sina kläder att det var lättare att du gick och köpte de här kläderna. Och nu istället så ligger vi på soffan och så kan du beställa vad du vill från din smartphone.
Och det är klart helt att... relativt till kontext tror jag ändå inte det är. Alltså. En viss relativitet tror jag, det är ju mening att prata om, det tror jag du har rätt i. Men jag tror också att vi kan se ganska säkert att det finns ett stort antal människor på världsbasis som inte har utrymme för att känna lättja. Alltså att lättja inte är en del av deras vardag. Människor på flykt till exempel, de har inte ens ett arbete. Så vad tacksamma vi ska vara för att vi har vårt arbete.
Ja men absolut, det är ju helt sant.
Det är självklart, men det blir bisarrt att se den sortens tillvaro som det enda alternativet. Om man ser ur ett långt historiskt perspektiv så arbetar vi ganska mycket ändå. Alltså när man försöker mäta och går igenom dokument så ser hur mycket folk arbetar under medeltiden. Så hamnar man ungefär på 8 timmar per dag, har man historiker räknat fram, bara det att man arbetade betydligt mindre under vintertid, så det fanns en relation till årstid.
Där det var mörkt och sådär.
Mm. Ja, och i jägarsamlarsamhället så arbetar man antagligen ännu mindre än vad vi gör, även om den materiella levnadsstandarden var betydligt lägre förstås. Så det man kanske borde se det i relation till, det är ju potentialen för att arbeta mindre. Och därmed den tekniska utvecklingen, så får man säga att den aldrig har varit större än då, även på global nivå, att kunna korta arbetstiden för människor.
Men jag tänker jag just det, att den här, det måste komma tillbaka till vikten av att ta sig tid till meditativ och reflektion. Och det måste komma någonstans från samhället också. För jag tror lite att du har rätt att företag som sådana är ju inte goda på det sättet att de kommer att försöka ge tillbaka till samhället tid. Utan att företagsdrivkraft är ju i många situationer är ju precis att skapa värde för ägarna och skapa värde för de som står bakom bolaget. Mm. Att den utvecklingen måste komma från samhället tror jag mer än att man kan driva den från ett företagshåll.
Ja, det håller jag helt med om, och det behövs ju en idé om hur en annan aktivitet skulle kunna se ut. För idag om vi har ett samhällsproblem, om ungdomar står utanför samhället eller nyanlända eller vilka det nu är, så är ändå lönearbetet alltid lösningen. Det är där integrationen ska ske. Det är så man ska komma in i samhället och bli del av en gemenskap och så vidare. Och det är ju något ganska ungt om man ser det historiskt. Det är ju inte alltid varit genom arbetet som man blivit del av samhället, utan man skulle kunna föreställa sig föreningsliv eller religion eller något annat. Något annat borde vi kunna hitta.
En annan väg. Ja. Det bara slår mig när vi talar om den globala bilden här som du drog upp, Katrin, och jag tänker på Aristoteles bild av den frie mannen som ägnade sig åt intellektuell verksamhet medan slavarna skötte arbetet. Och tittar vi liksom på hur vi lever här där vi går omkring och småpratar med varandra och spelar spel och jobbar lite grann. Och så har vi människor som jobbar 16 timmar om dygnet i Pakistan och tillverkar våra grejer. Då har vi lite det förhållandet fortfarande, kan man säga, mellan de fria människorna och slavarna som sköter själva skitjobbet. Eller är det för en drastisk bild?
Det var en drastisk bild, men tyvärr så tror jag det är en gnutta sanning i den. Och det tycker jag att det ska vi vara medvetna om, det ska vi tänka på, så ska vi känna oss tacksamma för att vi har det som vi har det. Jag tror att det också kan vara en del av vår lättja och latskap, att vi inte tänker på just det du sa där. Tycker det är en mycket viktig poäng. Men en annan poäng som jag också tycker är viktig att tänka på, det är att Aristoteles, han har ju inte en så överförenklad bild. Det var ju inte så många som skulle ägna sig åt det här, alltså teoria, den intellektuella verksamheten. Det var ju i första hand då filosoferna, alltså de som har fullkomlig dygd, och de har utbildat sig till, det är väl omtrent 50 år. Så det är en hård skola hos Aristoteles också ju. Man håller på att utbilda sig helt till man har gått över medelåldern. Och dessutom så är det ju så att han har ju vissa roller till folk i samhället. Det är inte så många som blir fullkomligt dygdiga. Så han tänker sig att kvinnan till exempel, hon ska ju leva ut sin natur i hemmet i första hand. Jag tror kanske den viktigaste poängen när man tänker Aristoteles är att han har en tanke om att man ska vara den bästa möjliga version av sig själv. Man ska uppfylla sin natur, och alla har vi en natur som är optimal för oss. Mm. Så gäller det att hitta den.
En sak han råkade beskriva var väl också det här att om skyttlarna vävde av sig själva, om gitarren kunde spela av sig själv, ja då skulle vi inte behöva vara slavar. Och där fanns det väldigt litet meddelande till framtiden.
Till framtiden, ja. Och där pratade du om, ju, Roland, om att det finns en potential till att arbeta mindre idag, tack vare att skyttlarna går av sig själva, att vi har tekniken och sådär. Och du har ju i din avhandling och i andra böcker också tittat på hur människor beter sig på ganska vanliga arbetsplatser idag, det här med tomt arbete. Och man häpnar ju när man läser om människor som kan sitta och dö på sin arbetsplats och ingen ens lägger märke till att de har dött på sitt arbetsrum, och att en ganska stor andel kör lite Facebook och annat några timmar om dagen.
Ja, ja.
Vad står det för?
Ja, men det här med de som dör på jobbet och sitter där några dygn utan att bli upptäckt är ju extremt fall. Ja. Men det händer ändå. Och vad det är tecken på är väl att generellt så håller jag med dig att vi måste ändå vara medvetna om att vi intensifierar arbetet globalt sett också. Att folk får mer och mer göra under kortare arbetstid. Men det där drabbar ju inte alla. Utan det jag försöker visa är väl hur arbetslivet är ojämlikt, inte bara i termer av lön eller arbetsvillkor, utan också i relation till stress och press, alltså hur mycket man har att göra. Och om du har ett jobb där väldigt få fattar vad du håller på med, då har du såklart större utrymme för att kunna ta det lugnt på jobbet. Och ibland kan det hända att du får så lite att göra att det blir svårt att fylla arbetsdagen med arbete just. Och då, där någonstans så hittar vi liksom det absurda med lönearbetet, att det är en form som kan vara ganska tom på innehåll.
Du beskriver de amerikanska siffror igen, antar jag, hur porrsurfandet och nätshoppingen liksom pikar mitt på dagen under arbetstid, vilket indikerar då att när folk sitter på jobbet vid sin dator så ägnar de sig åt annat än bokföring och det de borde göra.
Ja, det är amerikanska siffror, och generellt även amerikanska siffror så uppskattar man att det är ungefär 2 timmar per dag som går till privata aktiviteter under arbetet.
2 timmar?
Ja, och det är generellt.
Fantastiskt, men då så det säger du vi jobbar så mycket och så säger du att ta 2 timmar.
Nej, det är genomsnittet. Vissa kan jobba mer än 8 timmar per dag och vara upptagna med allt möjligt under tiden, medan andra då, som de jag intervjuade, kan ägna mer än hälften av sin arbetstid åt privata aktiviteter. Så det är den där ojämlikheten återigen.
Vad är det för åsikt om människor som försnillar ett par timmar om dagen på sin arbetsplats?
Det beror så mycket på aktiviteten återigen. Och vilken typ av arbete?
Om det är Facebook?
Ja, det beror på vilket arbete du Facebookar dig ifrån. Alltså Astrid Lindgren sa det här, man säger ibland lite då och då, det citatet. Vad är det för fel på att vara lat? Tänk om det blev krig och ingen gick dit. Alltså det hon fångar där är lite grann att allt arbete, om du är soldat eller om du nu tillverkar krigsmateriell till soldater, vilket 100 000 personer i Sverige gör ungefär. Ja, om du håller på med den sortens produktion så kanske det är bra att vara lat. Medan om du är hjärtkirurg eller något sånt där så kanske det inte är lika bra.
Begreppet fritid tänker vi inte på, men det är ju ett ganska nytt begrepp i Sverige. 1936 arrangerades fritidsutställningen i Ystad. Det handlar om att folk fick några veckor semester och vad ska vi göra med den tiden? Och man börjar diskutera vad fritid är för någonting. Kan det vara så att synen på lättja och plikt också lite grann är en generationsfråga? Att vi ser på det annorlunda i dag än tidigare generationer?
Jag tror att det kan ändras, och kanske lite för att om jag generaliserar, att den yngre generationen har en lite mer individualistisk syn på mig och mitt värde, och att jag måste få liksom ut det bästa av mig själv. Och då kommer jag återigen det här tillbaka mellan en balans mellan har jag plikt att göra och när är jag duktig och vad behöver jag för att jag ska må bra och känna mig duktig. Vilket ju inte alltid är samma sak. Så jag tror nog att det kan vara en lite generationsfråga. Och sen återigen det här med gränslösheten. Jag förstår att det är väldigt olika branscher beroende på vad du har för jobb. Men i de områdena som jag rör mig så är det ju mycket det handlar om. Att vi har ju inga kontorstider. Att du ska vara på jobbet mellan 8 och 5. Utan det handlar ju om att utföra sin uppgift. Och känna att man liksom tar sig framåt i den uppgiften. Och då blir det ju återigen att du måste själv sätta gränser. Och du måste själv avgöra när du tycker att du har presterat det du förväntas göra.
Jag har kanske lite svårt för generationsjämförelserna som ibland gör sig som i sin mest vulgära form då. Minnar ut i det här resonemanget att ja, ungdomsarbetslösheten, det beror ändå på att de är lata.
De är lite lata ungdomar.
Ja, precis. Ja. Det finns ju jobb om man bara går till Arbetsförmedlingen. Och så där. Och det roliga är ju när 40-talister framför det där som är den mest gynnade generationen vi haft i Sverige i alla fall. När de gick ut på arbetsmarknaden så fanns det knappt någon arbetslöshet att tala om. Alltså det har aldrig varit så goda förutsättningar för att få ett jobb. Och de kunde köpa sina hus och få lånen uppätna av inflation och sådär. De har fått väldigt bra historiskt sett, va. Och sen så moraliserar de då en situation som är totalt olik det de faktiskt mötte när de var unga. Så att det är säkert, det finns såklart lata ungdomar även idag, men kraven på arbetsmarknaden och arbetslösheten i sig sätter då ändå en enorm press på ungdomar idag, skulle jag säga.
Ja, jag skulle nog just säga det, att inte ha så mycket, i alla fall de ungdomarna jag har mött, att det inte har med lathet alls att göra, utan det har mer med att göra att man ser på liksom sig och sin egen tid på ett annat sätt än kanske vad föräldragenerationen har gjort.
Ja, att i grunden handlar det väl också om, som du var inne på tidigare, Roland, vad man värderar, vad är viktigt att göra?
Ja, och där kan man väl säga att det har skett en liten svängning i att det finns en föreställning om att lönearbetet ska vara väldigt meningsfullt, att det ska finnas någon slags självrealisering där, och vi utbildar oss mer än någonsin, och under utbildningen så får man kanske en idé om att jaha, jag kommer gå ut i arbetslivet och göra det här och sen krasas det totalt sönder när man väl kommer ut på arbetsplatsen och sådär. Så att där finns ju en ideologi, en föreställning kring vad arbetet ska vara som jag tror stämmer väldigt dåligt överens med hur arbetet generellt sett är.
Mm. Men om man tittar framåt och tänker sig ett samhälle där vi hade en lite annan syn på det. Jag har en bild här, Wellness to House. Det är en ganska korpulent man som ligger på soffan och sträcker ut sig. Bara som lite inspiration för er. Kan man tänka sig att, alltså Lättja har ju en ganska negativ klang, i alla fall i arbetslivet. Om man tänkte säga att ett samhälle där vi hade en annan syn på Lättja, hur skulle det kunna se ut då?
Nej, men det tror jag just det här liksom att kanske byta Lättja mot det här med återhämtning och tid för reflektion. För att det i sig, det beror ju på vad som händer inuti dig, om det är latet eller vad det är, men det är ju ändå en uppbyggnad av någonting och som kommer leda till förhoppningsvis till att du får mer kreativitet och kan bidra mer till samhället. Så att om man kunde svänga liksom synen på Lättja, att det är lathet, till att vi måste lära oss att ta oss tid till återhämtning och till reflektion, så tror jag att man skulle kunna se på det mycket mer positivt.
Mm. Men det förutsätter att du också är effektiv i den andra änden av skalan, så att säga.
Ja, men den är ju lite så här, det är ju lite relativt tyvärr någonstans, att vad är effektivitet? Och den kommer ju betyda väldigt olika. Det kan man ju bara se på sina medarbetare, att effektivitet är olika från person till person. Så att det är svårt att sätta, framförallt om man pratar om någon sorts kreativt arbete, att vad är effektivt? Om du skulle vara en konstnär, liksom, är det effektivt att du har målat 2 tavlor på en vecka? Eller är det effektivt att du har gjort 1 tavla och den är fantastiskt bra? Och på många företag så är det ju tyvärr lite så också. Att det handlar ju om att få ut det bästa möjliga av den individen som du ändå tror på, att den är bra för dig på företaget.
Mm. Jag tycker det låter bra det du säger där. Jag gjorde en association till en av dikten till Eklöf. Kom inte ihåg titeln, men han skriver: det finns ingen annan styrka än inre styrka, och den kommer utifrån. Och i det du sa nu så tyckte jag du rymde både det att bidra till samhället, men också att göra det bästa ut av sig själv som individ. Båda delarna måste infrias. Du måste både utveckla dig själv men också bidra till samhället. Jag tror kanske det är lite det som kan mynna ut i negativ form av Lättja, om man inte alls tänker på vad man ska bidra med till samhället, men bara susar omkring utan att utmana sig själv. Bara ligger på soffan, som den bilden det visar oss.
Ja.
Det ser ut som en person som inte bidrar till samhället, men heller inte utvecklar sig själv. Mm. Det ser ut som en form av Lättja som är mycket sorglig.
Och ja. Inte särskilt utvecklande lättja.
Det saknas väl en, jag tycker det saknas en nyanser här i svenska språket. När vi talar om lättja i engelskan har de ju idleness, de har laziness, de har sloth som är den här, som då är det här mer dödssynden, alltså den kristnas form av lättja, och sloth är ju mer av en andlig lättja, en inaktivitet sådär som inte alls behöver ha så mycket att göra med lönearbete. Och där kan man nog gå och se på religionen nu för att liksom få en bild av hur vi skulle kunna betrakta det här. Alltså även kristendomen är högst tvetydig när det kommer till lättja. I Matteus evangeliet säger Jesus där att se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte, de spinner inte, men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Och det Jesus gör där är liksom att framhäva det här, att ni ska inte hålla på och oroa er för materiell försörjning och arbete, så att ni ska söka Guds rättfärdighet i första hand, och sen kommer allt det här och andra att komma också. Vilket kanske inte är sant, kanske ljög Jesus där. Men i alla fall, det var ändå en värdering någonstans, att det är det här med bön, kontemplation och så vidare, det är det som är det viktiga. Och det märks även i de augustinska klostren, hur de var organiserade, att man kunde arbeta, men man skulle inte jobba ihop ett överskott, utan det viktiga var bönen, kontemplationen, och i andra religioner, buddhism, theravada buddhism inte minst, där ska ju munkar inte arbeta alls, de ska inte ens ha med pengar att göra, utan de ska gå runt med sina tiggarskålar och be ihop det de behöver.
Det är den högsta utav sysselsättningen, så att säga. Ja.
Men, och det är väl kanske precis det som jag kan tycka är det sorgliga med den här jakten på effektivitet, att vi jobbar mer och mer, att det enda som vi använder det till är att man köper en tv till, eller man köper en bättre bil om man ska bo i en större bostad.
När man åker till Gran Canaria.
Ja, precis.
Men det är ju du som är företagsledare som skulle kunna sätta ner foten och säga att det här går ju så himla bra, så vi behöver inte jobba så mycket, vi jobbar lite mindre, så får vi lika mycket gjort.
Ja, fast där tänker jag verkligen som företag och som företagsledare, så det är ju inte, det är liksom inte det som kan vara min drivkraft bakom det. Däremot att jag kan uppmuntra alla som jobbar för mig att se till att du måste förkovra dig, du måste ta hand om dig själv och se till att det är en långsiktig resa för den anställde. Där tycker jag att jag kan ta jättestort ansvar och se till att vi får den här friheten att styra över sin tid. Men att någonstans hitta att det kanske finns ett värde i att jag kanske inte ska gå vidare till nästa företag bara för att jag ska få mer lön, och det är det som ska driva mig, utan se till att den utvecklingen sker på andra sätt.
Men beroende på hur bra det går för företaget, så tror jag ändå att även på företagsnivå att det kan, att man kan reglera det där lite olika. Det beror ju på hur bra det går. Alltså vi har till exempel Toyota i Sverige då, som i Malmö, som har 6 timmars arbetsdag. Det finns ett par andra exempel också som kanske mest då har infört det här för att locka till sig attraktiv arbetskraft. Så det, återigen blir det här ett lyxprojekt för de mest privilegierade ändå. Men det finns en lite handlingsutrymme.
Jo, men man kan, jag tror som företag kan man absolut utsätta upp förväntningarna. Så från företagets sida, vad förväntas du göra? Men jag tror det är svårt att kombinera den här, om du har helt total frihet i hur du spenderar din tid, så det är väldigt svårt att säga att, och den tiden ska vara 6 timmar på din arbetsplats. För lite någonstans så bygger den här ömsesidigheten på att du också måste ta ansvar från andra sidan. Men jag håller med, alltså förväntningarna kan man ju från ett företag absolut sätta upp.
Hur ska vi hantera vår tid, vår lättja och vår flit i dessa effektiva tider när vi är väldigt fiffiga och effektiviserade, skulle kunna arbeta mindre men vi gör det inte. Vissa jobbar ihjäl sig och andra jobbar för lite. Så avslutar vi filosofiska rummet om lättja. Tack till Katrine Felix, filosof, Charlotta Tönsgård, företagsledare, och Roland Paulsen, sociolog. I redaktionen för det här programmet hade vi Charlie Wernberg, research, Thomas Lundqvist är producent, och ljudproduktion Mattias Nilsson. Orkar du som har lyssnat sätta dig över din lättja, så kommentera gärna samtalet på vår Facebook-sida till exempel. Jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.